Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Det var action på Landskrona IP som var hemsk plats att jobba på för övrigt, måste jag få kasta in. Nej, men det var otroligt dåligt uppstyrt. Det var inte så mycket koll där när man kom. Ingen visste vad man skulle och inget fungerande internet på pressläktaren och sådär. Så,
Känn er varmt välkomna till GPS fotbollspodd Laul med vänner som i Robert Lauls semester frånvaro byter skepnad till vänner utan Laul. Mitt namn är Adam Fröberg och med mig har jag givetvis poddens helgjutna deltagare Filip Troller. Hur bra är läget, Filip?
Jo, det är suveränt. Supporterna kanske blir arga nu när jag säger det, men det är skönt med landslagsuppehåll.
Ja, för oss blir det en av få tillfällen att bara pausa, andas lite grann i alla fall.
Ja, precis. Och man kan göra lite mer ordentliga grejer kanske och sådär. Det blir väldigt, väldigt mycket korta grejer sen när det är så matchintensivt och så många lag. Och många som har mycket att spela för. Så välkommen till oss att kunna liksom samla lite kraft.
Vi har ju otroligt mycket att prata om efter en händelserik vecka i ryggen. Och jag tänker att vi börjar underifrån denna vecka, vilket alltså betyder att vi ska hugga tag i veckans kanske tyngsta punkt med ett ÖIS i stor kris efter förlusten mot Örebro på hemmaplan med 3-0. Och Filip, där var du på plats och såg matchen. Vad upplevde du där då?
Jag tyckte det var ångestkänsla redan innan matchen drog igång. Dels var det ju ödsligt då, som det tyvärr ofta är när ÖIS spelar, och har ju varit ännu sämre publiktillströmning här nu under sensommaren i takt med att resultaten då verkligen har gått ner. Nu var det väl 1500 pers eller någonting, men det var något i luften, om man kan säga så, om man slänger sig med det där uttrycket, men det kändes som att det var att det här skulle gå åt helvete för ÖIS. Liksom. Jag hade den känslan när jag kom dit. Och då var det ändå så att de tre senaste ÖIS-matcherna jag hade bevakat var segrar för ÖIS, sjukt nog. Men ändå, nej, jag hade en känsla att det skulle bli en jobbig kväll. Och jag hade ju hört lite om att det skulle bli lite supporterprotester mot klubbledning och styrelse. Så där, så man var väl lite nyfiken på att se liksom, hur skulle det arta sig. Vad kommer det bli för reaktioner på det? Men totalt sett, om vi bara börjar i matchen liksom, så är det ju att ÖIS gör en okej start, och sen så tycker jag de är faktiskt klappkassa resten av matchen. Och i andra halvlek när de ska försöka forcera och komma tillbaka så känns det bara helt dött, helt apatiskt, stressat. Nej, ingenting stämde. Så det var en bedrövlig insats tycker jag.
Så att ingenting stämmer, är det någonting extra man kan peka på då som inte funkade i matchen för dem?
Nej, men jag tycker Marcus Haglin Sangré summerade ganska fint efteråt att i början så har de den där tron på det och att det finns möjligheter, och då flyttar de bollen ganska snabbt och kommer till chansen. Noah Kristoffersson löper mycket djupled och sådär, då är de ändå hotande, även om Örebro har jättelägen tidigt. Men sen efter 1-0 och ännu mer efter 2-0 sen, så känns det det som att det bara blir stressat, alltså mentalt återigen mycket för deras del. Det bara låser sig. Ingen tror på en mot en aktioner, ingen tror på det, inläggen, ingen tror på det. Alltså det ser väldigt dött ut, och i bakgrunden då så ligger då den här supporterprotesten, även fall spelare och ledare kan inte tog in det under matchens gång. Så ja, det blir ändå en speciell känsla på matchen. Så nej, det var det mesta som fallerade egentligen.
Och efter matchen, som du säger, det bubblade upp ordentligt där på läktaren. Vad var det som hände där?
Nej, men det är som sagt alla de här protesterna då, banderoller och sånt under matchen, det var ju riktat till klubbledning och styrelse, ingenting mot spelare och ledare, utan fansen stöttade dem hela tiden samtidigt som det här pågick. Men i slutet av matchen så är det ju mycket frustration, de ligger under 3-0 och det är vakna Örgryte, och det är liksom mycket burop på slutsignalen. Är det liksom en unison visselorkan egentligen, kändes det som, i alla fall från ståplats. Och när spelare och ledare ska fram och tacka och sådär, så är det ganska, det är väldigt, av förklarliga skäl, otroligt uppretad stämning. Spelarna är framme men ingen liksom går riktigt fram. Jeffrey tycker jag ändå gör det väldigt bra där, han kliver fram och går fram till kortsidan, står ju där väldigt, väldigt länge och pratar med supportrarna, eller lyssnar mest som han beskrev det, för det var väl så. Men han skickar undan sina spelare, och det tycker jag väl ändå ganska starkt ledarskap, att, för det var inte riktigt något tillfälle kanske där spelarna skulle fram, men Jeffrey går ändå dit och lyssnar verkligen in och står där som den ledare han är huvudansvarig för laget, för vad de presterar på matcherna, och då är det ju någonstans han som kanske ska stå först i ledet också, det gör han ju. Och sen fortsätter det där liksom, när han går upp längs med långsidan efter att han har pratat med ståplats då, så är det folk som är där och gapar om att han ska avgå och sådär. Så det var mycket känslor i rullning på den kvällen.
När du pratade med Jeffrey sen efteråt, vad sa han själv om det hela?
Nej, men han kändes väldigt besviken, och jag upplever ju honom som väldigt målmedveten och väldigt dedikerad och har väl varit hela säsongen, även när det har gått tyngre för dem. Men den här kvällen så kändes det som att lite faktiskt att luften hade gått ur dem. Inte bara Jeffrey, alltså det var inte så att han framstod som helt uppgiven, men jag tyckte det var någonting när han, jag tyckte man såg i hans blick när ÖSK gör 3-0. Han brukar annars alltid snabbt upp pusha och så här. Nu bara sänkte han huvudet och typ bara gick mot bänken, typ som att det spelar ingen roll vad jag gör, det här går åt helvete ändå liksom. Så han kändes också lite medtagen faktiskt, dock fortsatt inte någon uppgiven känsla i det stora hela, utan han sa ju tydligt att han tänker inte ge upp och ville också flytta fokus. Han tyckte att det var liksom inte intressant egentligen om han får kicken eller inte, utan det här handlar om att ÖIS ska klara superettan-kontraktet, och han är ju väldigt tydlig med det, och det tycker jag ändå är starkt också, för det är hans jobb. Alla vet hur man kan bli om man riskerar att förlora sitt jobb. Det är mycket oro, mycket stress, mycket obehagliga känslor. Men han sätter ÖIS hela tiden i första rummet där, vill inte prata om sig själv och det, vad som händer med honom. Och det tycker jag också är stort av honom. Men det är klart att en väldigt jobbig känsla där på alla plan.
Vad tycker du själv då? Vad bör ÖIS göra i det här läget? Ska Jeffrey få fortsatt förtroende säsongen ut, eller är det dags att göra någonting som man gjorde förra året när man plockade in Brynjar istället för att få någon kortsiktig effekt?
Ja, du menar ringa Brynjar igen?
Exakt.
Nej, jag skrev resonera lite om det i min 5 punkter efter matchen, att jag tycker att ÖIS, de har testat den här grejen med att kicka tränare. De har gjort det rätt så många gånger. Nu fick de effekt förra året med Brynjar, men det var ju också en fotboll som då var väldigt fungerande när det gäller att rädda kontraktet, men det var kanske ingen fotboll som man bygger på över tid. Och vad vi hörde ju så fanns det ju i princip inget förtroende överhuvudtaget för Brynjar. Och då hade väl klubben inte så mycket annat val än att fimpa honom. Men nej, jag känner att om jag har gjort uträkningen rätt, så är ju ÖIS helt klart i alla fall i toppskiktet när det gäller ruljans på tränarposten under 2000-talet och framförallt i modern tid. Här om vi ser de sista 10 åren, de kickar tränare på löpande band. Jag tycker att man kan testa något annat nu. Och därför så, som jag skrev lite där, att så länge ledningen bara tar beslutet nu här i landslagsuppehållet, för är det så att vi kör med Jeffrey några matcher till så ser vi, då tycker jag bara det är vansinne. Ska de ta bort honom, då skulle de tagit bort honom dagen efter förlusten mot Örebro, tycker jag. Men nej, jag känner väl att de får fan göra något annat nu. Det kan inte vara tränaren varenda gång liksom. Och spelargruppen får ju faktiskt också ta sig i kragen liksom. Nu har de en kärna där, har ju i princip kan man ju säga jagat bort, indirekt blir det eftersom de inte har presterat, jagat bort flera tränare nu. Nu får ju fan de också liksom steppa upp.
Om lösningen inte är att sparka en tränare den här gången, så har de istället valt att plocka in en tränare i form av en assisterande i Javier Ruiz de Osenda. Vad tror du om det, Filip, att få in en annan tränare nu istället för att byta tränare, så plockar man in en till istället i truppen och kring staben?
Ja, nej, men det är väl ett ganska klassiskt drag ändå. När Gais hade jobbat 2021, då kom ju han Jörgen Eriksson in på hösten, och ÖIS har gjort det tidigare också, tagit in Kalle Björklund och sådär. Alltså det är ju en lösning som ligger ganska nära till hands om man inte vill ta bort huvudtränaren då. Och någonstans tycker jag väl ändå att det är ganska bra gjort. Alltså du får ändå till någon form av förändring. Det blir ändå någonting som bryter av det som pågår liksom. Och när det har varit en så djup svacka, så kanske det är lite vad som behövs, utan att man då flyttar på huvudtränaren. Men det viktiga här är ju att de har liksom stämt av, i och med att Xavier har jobbat i klubben också, att de har stämt av med Jeffrey och Shekiri där liksom, att det här funkar, va? För annars är ju risken att om de inte limmar med varandra, att det kan bli ännu mer splittringar och sådär. Och det var i alla fall de ryktena som liksom förekom då under Stefan Jakobssons ledning i Gais, och Jörgen Eriksson kom in, var ju att de inte riktigt gick ihop. Och då finns det ju risk att problematiken blir ännu större, för då spretar det åt olika håll. Det är ju... troligtvis, om vi utgår från att de är med på det, liksom Jeffrey verkligen backar detta, då tycker jag att det är ett bra beslut, för då väcker man liv i det.
Mm. Ja, men med förutsättningen då att det faktiskt är så, tror jag att det är bra att få in en annan röst som kan komma in och säga någonting annat än vad de har på något sätt blivit inmatade i den här säsongen när det har gått som det har gått, särskilt nu på slutet. Få någon som kan säga något annat, som har kanske lite andra idéer, så kanske kan den här gamla La Liga-vinnaren som faktiskt är med Atletico Madrid under Diego Simeones ledning komma in och bidra med någon form av energi och göra kanske någon liten skillnad som kan göra att de håller sig kvar. Vem vet, men det jag tycker ändå så här, är det någon gång man ska göra det, så är det ju nu då i så fall, när det är landslagsuppehåll. De gör det tidigt under uppehållet också, så den här nya assisterande tränaren, oavsett hur mycket mandat han ska få, att han hinner också komma in i gruppen och få göra sitt under den perioden.
Timingen är ju helt perfekt egentligen, och också med tanke på vilket tryck det då är, inte bara på Jeffrey utan på klubben också, ledande positioner, så lyckas de ju flytta lite fokus här nu och försöka haka upp det på det istället. För vi ska ju med oss att det är ju supportergrupp i ÖIS då som har fortsatt även efter matchen, och på sin hemsida lägger ut då protester mot hur ÖIS sköts och hur det har skötts under längre tid, med kritik mot olika individer, så det pyr ju fortfarande. Samtidigt så såg jag något initiativ att supportrarna skulle upp där på lördag, tror jag, och liksom stötta laget och backa dem också. Så det är klart att alla vill ju en och samma sak, och det är ju att ÖIS då ska hänga kvar, men det är ju inte någon förening i harmoni, så kan man ju säga.
Jag var inne på det tidigare, att spelarna har ju ett jätteansvar. De har varit kritiska till tidigare tränare och fått in en tränare som IF då vill spela en väldigt annorlunda fotboll kontra vad de spelade under fjolåret. Och såklart ligger jättemycket ansvar på dem, för i ärlighetens namn, det är en trupp som inte alls ska vara där nere i botten som den är, och de har inte alls lyckats få ut den kvaliteten som de har i sig, de här spelarna.
Det är ju alltså en jättebra trupp, och det här, alltså Jeffrey var ju Brynja, de vill ju inte ha den typen av fotboll. Det är ju det man har fått till sig, och det är från flera av varandra oberoende håll liksom, att spelarna vill inte ha den fotbollen. Träningarna var lama, det såg jag med egna ögon, och i Jeffrey, det var exakt den typen av tränare de ville ha in. Och då får de den tränaren, då måste det liksom ändå, då ligger det mycket på dem också, och truppen som sådan. Det är inte så att, visst, man kan argumentera för att det är lite skev balans kanske nu, lite många lån, det är väldigt många lån, men det har ju kommit efter säsongen. När ÖIS klev in i den här säsongen, så var det inte så att ÖIS klev in i det med en bottentrupp liksom. Sen är det klart att mycket ansvar ligger på Jeffrey också, naturligtvis. Han är ju ytterst ansvarig som sagt, men han är ganska grön som tränare. Det har varit mycket skador på viktiga spelare som Drott, Mojanic har haft svårt att komma igång. Kontinuiteten har blivit lidande. Sen tycker jag väl att det är bitar han också måste ta på sig, och det har ju varit kanske ibland lite för hårt liksom, att det byts ut spelare i 20:e minuten och har du gjort en dålig match så kan du vara utanför. Alltså kanske att han, jag gillar ju det här, för det har ju ÖIS saknat, att någon som verkligen kommer och ställer krav på den här gruppen, på den här föreningen. Men ibland kanske det har gått lite för hårt fram. Jeffrey kommer från Malmö där allt är liksom direkt och tufft liksom, medan ÖIS kanske inte riktigt var redo för det. Men det tror jag är ju en typisk sån sak liksom, hans första år som huvudtränare på seniornivå, det måste ju också vara något som mognar fram lite. Så jag tror, kan de bara lösa den här säsongen, så ser jag att det finns stora eller höga höjder i Jeffreys ledarskap och i hans liksom egenskaper som tränare.
Om vi klättrar uppåt i Superettan-tabellen så misslyckades Gais samtidigt med att vinna borta mot Landskrona. Det blev en 2-1 förlust där i slutändan, och det var en halvlek där allt hände. Filip, du var på plats även där, va?
Jag var på plats där efter att ha stängt boken på Gamla Ullevi på fredag natten, får vi väl säga. Sent skrivande där, så tog jag mig upp på sängen och dundrade ner till Landskrona. För att se Gais då jaga topplagen, men de misslyckades ju trots en drömstart. Mervan gör mål tidigt, en otrolig första halvlek där egentligen allt hände. Det var liksom 3-4 frilägen åt båda håll, kändes det som.
4-4
ja, typ så. Och Gais då med dubbla skador på Jonas Lindberg och Alexander Ahl Holmström, och det small i duellerna och korten hagla. Och ja, det var, och Fidde fick en utskällning av Per Melin för någon slags timeout-försök i samband med det andra baklängesmålet, tror jag. Sådär. Så det var action på Landskrona IP, som var hemsk plats att jobba på, för måste jag få kasta in. Nej, men det var otroligt dåligt uppstyrt. Det var inte så mycket koll där när man kom. Ingen visste vad man skulle. Och inget fungerande internet på pressläktaren och sådär. Så lite påbackning här. Men vi löste det. Vi fick ut en text på sajten i alla fall, och sen nere i pressrummet var det inga problem. Så jag ska inte gnälla för mycket. Men det hände mycket i Landskrona, och tungt naturligtvis för Gais att de inte får med sig en trea där, för då hade de ju verkligen haft käm på det. Alltså
gud ja, och det förvånade mig väldigt mycket med tanke på det goet som de har fått igång ordentligt efter sommaren. Ingen förlust fram till detta. Fått igång Ahl Holmström. Det kändes bara som det var läge för Gais och ta ett rejält avstamp här och liksom koppla greppet av den tredjeplatsen och kanske till och med närma sig de lagen framför. Men så åker de på en förlust istället. Vad är det som gör att de misslyckas med att på allvar ta sig in i den absoluta toppkampen när de väl får det här läget?
Ja, men man har ju tänkt lite på det. Det var ju egentligen bara i våras där de trummade på och hade ju serieledningen ett tag och slog Öster borta i sent och tog flera tunga skalper. Men sen har det varit lite, så fort det har blivit upplagt för det så har det liksom, nej, då har de gått på pumpen istället. Och de spelar ju fantastisk fotboll. Jag har sagt det hur många gånger som helst. Jag tycker Gais är det laget som spelar bäst fotboll i Superettan 2023, om vi bara tar brett liksom. Men jag känner att det blir lite, ja, det är lite brist på cynism och liksom det här klassiska som är så jäkla viktigt i en serie som Superettan. Bara titta på Utsikten liksom. De ger aldrig någonting gratis. Det får se lite dassigt ut ibland. Sen spelar de också fantastisk fotboll emellanåt. Gais känns som att de inte riktigt parerar det, utan att det måste vara den fantastiska fotbollen nästan hela tiden för att de ska vinna. Jag liksom, tittar du på XG, expected goals, så har Gais bättre än alla sina motståndare i alla matcher den här säsongen utom Västerås hemma. Och det är ändå rätt så anmärkningsvärt. Det tror jag fan inte är vanligt att ett lag dominerar så tydligt varje match. Och ändå så är de då nere på, ja, eller är på fjärde platsen och har ju faktiskt inte riktigt tät kontakt nu. Så någonstans där ligger det väl kanske, jag vet inte, på Fidde eller på laget, att det har blivit lite för mycket spelande ibland. Sen tycker jag det har varit en bättre sekvens här nu efter sommaren. Axel Henriksson har kommit in och de har blivit mer direkta, och de är ju som bäst när de spelar med mycket fart. Men det blir lite för mycket trillande ibland. Det behövs för många chanser innan det blir mål. De skapar ju otroligt mycket chanser. Så ska man säga att Landskrona hade sjuka chanser också. Så just i den här matchen kanske det någonstans var två lag som brast i effektivitet, men nej, Gais ska ändå få med sig en poäng härifrån, och Jag tycker Landskrona är ett bra lag och de hade ju tuppkam upp efter derby, vinsten mot Helsingborg och sådär, men där nere så ska Gais minst ändå kunna få en poäng, i alla fall om man ska liksom kunna räkna med dem som topplag. Nu tappar de lite och Gävle och Landskrona tar in på dem nu. Det är bara 5-6 poäng ner till 5-6 platsen, alltså synd för Gais.
Du avslöjade i veckan innan där att Gais skulle plocka in en nyförvärv i Amat Carillo och han debuterade mot Landskrona. Hur såg han ut?
Ja, därför jag nog, vi hade ju den på hugg där, men det var nog någon jävla fotboll direkt om han före oss där. Så, men vi var ju där och vi skrev lite om nyheten såklart och det var ju intensiv förra vecka där med fönstret som stängde på många håll. Amat Carillo då, alltså jag tycker han är ju en supervärvning bara på förhand så här. Otroligt snabb, bra fot, intensiv, passar bra, har den här farten som Friday också har. Snackat med några som scoutat honom så, som påstår att han är ännu snabbare än Friday. Vi får väl se lite. Jag tyckte inte riktigt det kom väl inte riktigt de situationerna. Han, vad blev det, en kvart tror jag, någonting han spelade. Och jag tycker man ser ju ändå i ett par sekvenser där att han har ju fina, flinka fötter, bra en mot en och sådär. Men det var svårt att liksom dra allt för stora växlar av det. Då syntes nästan Filip Bäckman med som kom in samtidigt som honom då. För de lastar ju in inspel och inlägg och hörnor på Bäckman och fan, alltså den dagen han lär sig nicka på mål, alltså Gais, han kommer göra 10 mål per säsong då, för vilken han vinner så mycket i luften och
den
är så nära.
Ute, då kommer det bara trilla in.
Ja, han hängde väl ett öster borta där, men det var väl något stök där. Just de här nickarna liksom som han får så fina lägen, men tränar på det Bäckman, så kommer Gais att lyfta.
Om vi fortsätter prata lite Gais, men inte om herrlaget utan ett framtida damlag som de ju tidigare har klubbat fast att de vill successivt få in i klubben på seniornivå, och att det nu ser ut att närma sig, åtminstone när jag pratade med GDF, alltså Göteborgs FFs tränare och grundare Thomas Simonsson i veckan, och han menar att det var 99% klart och att det då handlar om att Gais först ska ha ett extrainsatt årsmöte där det ska röstas igenom, där enligt honom då att det pekar på att det ser ut att röstas igenom, och då kommer det 100% även göra det från deras håll så som han ser det. Och jag såg på sociala medier att det var ganska blandade reaktioner bland Gaisarna kring just detta. Filip, hur har du sett det här mer utifrån, du som har ännu bättre koll?
Jag har väl varit lite, när det här kom på, det hade väl surrat lite om det, men de presenterade väl det i organiserad form på årsmötet i mars. Och jag tyckte att det var väl några som ifrågasatte det lite, eller det kom lite frågor på temat, men det var ganska svalt runt hela frågan. Jag tänkte att när jag skrev den, la ut på GP, alltså, och de la ut på hemsidan så att det skulle bli lite debatt, lite reaktioner, för det är ju ändå så att det här med övertagande av andra klubbar är ju väldigt känsligt generellt i svensk fotboll, med rätta tycker jag, för det finns ju x antal skräckexempel liksom på klubbar som då avser Eskilstuna som bara jobbat runt där och tagit över till höger och vänster, och det flyttas licenser, och alltså det är ju väldigt liksom så här unken känsla kring det. Jag gillar inte det. Sen är det klart att det här enskilda fallet så är det kanske lite annorlunda. Gais går då in och tar över division 2, är de väl, i GDFF. Det är lite annorlunda än att åka gräddfilen in i eliten, som jag tycker att BK Häcken gör när de tar över GFC. Sen fattar jag lite av deras argument att vi hade ett av Sveriges bästa damfotbollslag, ska de bara ner i avgrunden då, i och med att GFC hade tänkt. Men man vet ju inte alla turer där. Var det ett spel för galleriet för att Häcken lättare skulle kunna ta över dem? Alltså, vi vet inte allt. Men jag gillar ju inte den typen av övertagande. Jag tycker det blir lite annorlunda när det är i det här sammanhanget. Och jag vet också om att det är ju mycket så, sponsorer och sådär i dagens fotbollsvärld, så kräver de, för att de ska investera, för att de ska sponsra, så vill man ha representation på både här och damsidan. Vilket är fullt rimligt. Men om jag är ju medlem i Gais, så jag kan gå och rösta här. Nej,
du är också medlem i alla klubbar.
Blir Blomstrand arg? Ja, det är jag. Så då blir Blomstrand arg på mig om jag kommer dit och röstar ner det här. Men nej, men det är klart att jag hade ju hellre börjat från grunden i alla lägen. Jag tycker det är mer Jag tycker det är mer fair. Blåvitt gjorde det liksom, och ÖIS gjorde det. De var ju båda, nämndes ju som potentiella övertagare av GFC, men nobbade det där, och återigen, det här är annorlunda mot GFC-övertagandet, men ja. Sen finns det ju med Valhalla, det är ju mycket sånt här, det är att guys inte har någon liksom spelplats för damer.
Nej, och GDF skulle i så fall fortsätta, alltså när de i så fall blir guys skulle fortsätta ha hela sin verksamhet, exakt. Åtminstone inledningsvis på Valhalla.
Jag har full förståelse för att styrelsen liksom jobbar för det här, men jag är för mycket liksom grunden, gräsrot, alltså att det ska komma organiskt.
Ännu högre upp i tabellen, Utsikten, andra raka nollan framåt, andra raka utan seger. De spelar 0-0 mot Östersund. Hemma är raset på väg nu, som Bosco tror att vi sitter och hoppas på här borta.
Ja, 100% att han tror att vi sitter och hoppas på det. Nej, alltså jag skrev ju i någon text efter de hade vunnit över Västerås att det var större chans att himlen rasar ner den här hösten än att Utsikten missar chansen att ta sig till Allsvenskan, om de håller fast vid det de gör och liksom det som har tagit dem dit de är. Nu såg jag inte Östersundsmatchen eftersom jag var i Landskrona och bevakade Gais, och jag har inte sett någonting av den faktiskt. Men jag såg ju Brage-matchen och det var ju en håglös insats, en patetisk insats. Så utifrån den så känner man ju att okej, här är några som har tappat ödmjukheten. Sen har de ju jobbat hårt på det, att få tillbaka det där, och 0-0 hemma mot Östersund som ändå är på den övre halvan av tabellen. Ja, det är väl inte...
Säger ju inte det.
Nej, men det är klart att de har gått fram som en ångvält över allting här egentligen under sommaren, undantaget borta förluster mot Västerås, så är det klart att man ändå blir lite så här, okej. Sen brukar det ofta vara så i Superettan faktiskt, att kanske i Allsvenskan också, jag vet inte, men i Superettan, att ju längre in på säsongen och hösten där, så brukar bottenlagen steppa upp lite. De som behöver poängen steppar upp, topplagen som länge har sett så fina ut, de går helt plötsligt på fler minor än vad de har gjort då. För skillnaden är så liten i Superettan ofta, att ha dem i botten bara så mycket mer motivation, även fall såklart Utsikten vill gå upp också, men det är ändå, du slåss för ditt liv i ena änden och du kan nå något väldigt härligt i andra änden. Så det är väl, ja, det är ju bara att konstatera att det är ett litet hack här, men vi får nog vänta ett par matcher till innan vi konstaterar att det skulle vara någon ras på gång, för det kan ju lika gärna studsa tillbaka här efter uppehållet.
Verkar de pressa då?
Nej, men det går väl att se det på två olika sätt. Jag tycker inte alls de har framstått som pressade hittills, men sen så när jag var efter Brage-matchen då och de hade spelat kuppen i veckan, så var jag ute på någon träning, skulle göra något inför Östersunds-matchen då, just det, jag skulle träffa Linus Karlström och Felix Eriksson också, som precis hade gått dit från Blåvitt och ta snack med dem efter första träningen. Då gav ju sportchef Ingmar Lundin mig liksom, han kom ut och sa, ja, bara så du vet, nu så är det inga intervjuer som gäller mer här under säsongen. Vad fan snackar dem. Nej, vi har beslutat oss nu för att vi ska stänga till här och det har blivit för mycket. Men sen när jag då började liksom bita i det, jag sa det här är ju sjukaste jag hört liksom, och det höll jag inte med om. När vi då började prata med varandra, så var det väl inte riktigt så hugget i sten, och jag pratade med Bosco och sådär också, utan det, efter matcherna skulle det inte vara några problem att få prata med spelare, och som jag förstod det, ute på träningar och sådär heller, utan det de har problem med, eller det de tycker kanske har påverkat deras fokus, för det här enligt Ingmar och Bosco är taget i liksom ett gemensamt beslut i spelartruppen också, att de har haft både då från klubbledning, tränare och spelare, att de har haft ett gemensamt möte om den här strategin, för att de tycker det har blivit för mycket. Och jag förstår ju det perspektivet, att de är stekheta nu. Det är den lilla klubben som är på väg att göra det omöjliga för den breda mediala bevakningen, för stora, ja men Offside och TV4, alltså Discovery, det är många som har varit ute liksom, eller velat vara ute och besöka dem och göra grejer och hänga med i omklädningsrum, alltså vi också. Alltså den grejen kan jag förstå, att märker man att fokus då ser ut som mot Brage, att det ser ut som skit och att spelarna börjar liksom spreta, då är det ju någonstans i Boskos fall, hans primära uppdrag är ju att se till att laget levererar på planen, och då kanske man får tumma på mediala biten. Samtidigt tycker jag ju att Att är du elitfotbollsspelare, vare sig utsikten är vana vid den här uppmärksamheten eller inte, då är det fan med din skyldighet också att gå dit och ta intervjuerna, sen sånt här in i omklädningsrum, följa på matcher. 100% förståelse för att de stänger till verkligen lite där. Så det, jag vill liksom inte svinga för vilt här, ut för att det känns som att det är lite att de inte riktigt själva har bestämt sig hur hårt den här gränsen ska dras. Men som jag sa till Ingmar och som jag sagt till andra där i föreningen också, att det vore idiotiskt på ett sätt av dem att när det finns ett sånt jäkla intresse för dem, och det ser ju vi också på läsning och sånt om dem, att det är ju väldigt mycket större än vad det har varit tidigare. Folk är nyfikna på Utsikten. Utsikten förutsätter jag vill växa som förening. Det pratar de mycket om, de vill tillbaka till Rudalen. De har ju en gyllene chans att liksom få med en fotbollspublik på det här tåget, att liksom bli intresserad av deras klubb, det de gör, och bli imponerad av det. Så jag tror ur alla de aspekterna så tror jag det vore vansinne, samtidigt som jag då förstår att det här exklusiva, de här större grejerna, att man täpper till lite där, det har jag inga problem med. Alltså den respekten måste ju vi också ha, att ja, men ibland kommer det sekvenser under perioder för olika lag där man kanske måste begränsa det lite grann, men att bara springa och gömma sig och inte ställa upp och liksom inte komma till intervju och sånt, det är ju en väg som för vilket lag den är helt fel, tror jag, och det är ju bara fegt också.
Vi kan trilla över på Blåvitt och vi hoppar upp en serie till Allsvenskan. Du var även på plats i Malmö, för du har varit överallt. Hur var det på ledarstadion?
Det var fantastisk inramning i vanlig ordning. Det är ju alltid liksom, de matcherna mellan Blåvitt och Malmö brukar ju bringa ett stort intresse. Och ett,
runt 2000 Blåvitt på plats.
Runt 2000 Blåvitt på plats, ett maffigt följe. När jag promenerade från, liksom hade varit och parkerat bilen och satt en promenad bort till stadion, så gick jag förbi Malmös marsch först, och sen hörde jag långt borta den här Stenström-melodin som Blåvitt fansen gillar att sjunga alltså. På. Ja, väldigt catchy. Den hördes över Pildamsparken där, så jag så båda följerna där på vägen till arenan. Och sen gjorde de ju en stark läktarinsats, både Blåvitt och Malmö. Så det var fantastisk inramning och en väldigt händelserik och galen match också, får man ju säga.
Ja, och alltså, vi sa att allting hände i Gais första halvlek. Det var ju nästan så i Blåvitt också i första halvlek där, med spelavbrott och allt möjligt. Men om vi börjar med det spelmässiga, vilken insats IFK Göteborg så för första 45. Alltså jag ser många som trycker på att Malmö är dåliga, och ja, det är de, men IFK Göteborg är riktigt, riktigt bra de 45 minuterna.
Det är helt otroligt, och jag tycker då måste man också ta i beaktande att Marcus Berg får alltså kasta in handduken. Marcus Berg som kanske har varit en av Allsvenskans bästa spelare den sista månaden. Pontus Dahlberg får kasta in handduken på uppvärmningen, och IFK Göteborg kliver ut och ser precis lika trygga ut som de har gjort de sista matcherna här, och spela ett försvarsspel som är helt jävla otroligt. Sätter ju detta bollskickliga Malmö i flera paniksituationer. Mukolli och Santos, de bara dundrar. Norlin springer också. Och det här mittfältet, när man tittar liksom Tordarson, Karlén, Kåhed, ska de kunna göra något mot det här Malmö-mittfältet? Ja, det kunde de. Och det kunde de mot Häcken också. Det säger någonting, att det är klass på de här gubbarna, och de gör enligt mig den bästa blåvita halvleken för året, skulle jag faktiskt vilja påstå.
Ja, jag är beredd att sträcka mig längre än så. Det är på ett år till och med.
Ja,
jag
kanske kan det inte, liksom.
Det är nu alltså det är förra sommaren där de är nära att toucha på topplaceringen i Allsvenskan som de kan möjligen hävda sig mot den här insatsen. Annars tycker jag att detta är det bästa jag har sett under den perioden. Och kanske den som går allra främst i bräschen är ju Mukolli som gör två mål. Santos assist i båda, men Mukolli är den som får de stora rubrikerna också. Jag tycker nog med all rätt också, för vilket nyförvärv han har varit hittills för IFK Göteborg. Det var ju ett visst spelavbrott där som blev ganska omdebatterat efteråt. Hur ser du på det?
Det är ju såklart tråkigt liksom, när det kastas in saker. Det har man ju suttit sagt några gånger den här säsongen. kastas in väldigt mycket saker. Alltså. Ja, tyvärr. Man ser ju att supportrar så är ju, de är ju emot det liksom. Nu såg man ju, det verkar ju som att det var liksom, blev snack om det på Malmö ståplats, att där är folk som liksom tycker att vad håller ni på med. Man har sett andra supportrar som har liksom vad ska man säga, uppförande koder liksom på hur man beter sig så här, det kan vara så HF hade någon så här ja men på ståplats där har vi mobilen i fickan och så liksom en av punkterna är då kasta absolut inte in saker liksom, så från det stora supporterkollektivet så finns det ju verkligen ett förakt mot verkligen. Det här. Men sen ja, och jag hörde ju Discoverys diskussion där efteråt där Mukolli får en del kritik och han ska ha varning och sådär. Jag köper inte riktigt det, alltså jag tycker varenda gång så är ju alltid ytterst ansvarig för det här, det är ju den som kastar, alltså en spelare ska i princip kunna springa och rycka fuck you till dig liksom. Ändå tycker jag inte, du ska fan inte kasta liksom, för spelare, motståndarlag och så här, de får ju utstå mycket som det är verbalt liksom. Och då tycker jag att det är ändå ett steg längre att man tar och kastar någonting på en annan person. Nu vet vi inte om Mukolli blir träffad eller någonting, men att Discovery då så här, ja, men jag tyckte deras diskussion hamnade lite för mycket på att det var Mukollis ansvar. Och det är ju inte så att han räcker fuck you eller att han gör något med öronen. Han ställer sig och tittar på dem. Absolut, lite kaxig gest liksom. Men de har gjort ett mål framför deras kortsida. Och Malmö spelare var ju efteråt Isak Kiese Thelin då liksom kritisk till att ja, men det här avbrottet är ju för att det blåvitt spelare då provocerar. Ja, men han har ju själv firat framför blåvitt supportrar med att liksom krypa händerna bakom öronen. Visst, då blir han ju varnad, men jag tycker att man kan liksom inte peka finger åt Mukolli när du gör det själv. Och jag tycker att vi ska ha ganska högt i tak.
Vi vill ju ha känslor.
Ja, då, men där ligger det faktiskt på den enskilda individen. Jag kan skrika till den här spelaren liksom vad jag tycker om honom. Men jag kan liksom inte kasta en sak på honom bara för att han firar framför min kortsida eller för att han firar mot mitt lag. Jag tycker faktiskt inte Mukolli borde ha haft gult kort. Inte för den gesten, alltså för att du håller armarna i kors och tittar på Malmös kortsida. Då tycker jag vi har tagit det för långt. Liksom, vad fan, de måste ju få bli glada för ett mål. Liksom. Och jag kan väl egentligen tycka att Kiese Thelin inte borde ha fått varning för den gången när han gjorde det med händerna mot öronen mot blåvitt supportrar heller. Utan lite måste vi väl ändå kunna tåla, eller?
Ja, helt med dig.
Och sen är det då tråkigt att det blir ett långt avbrott och matchen skjuts fram och vi får sitta och vänta, och för Blåvitts del så kom det ju jätteolägligt. De körde ju över Malmö vid den här tidpunkten. Jag vet inte om det är innan eller efter som Adam Carlén har en boll i nät också. Han är ju offside om en halv meter eller en meter. Men det var ju så det kändes. Blåvitt höll ju på att asfaltera Malmö där innan paus. Och sen får Malmö lite styr på det. Inte något jättebett innan halvlek, men så kommer ju... Det blir ändå... De fick lite luft, de fick chans att snacka ihop sig, och det är klart att se supportrar det här att okej, sular vi in grejer i ett jobbigt läge för vårt lag, då får vi ett avbrott och sen så får en kvart på sig snacka ihop sig, så kör vi.
Jag tror jag väldigt få supportrar är så cyniska
absolut,
i det läget.
Absolut,
men ja, det
absolut.
Är möjligheten till det.
Och det tycker jag är fel. Jag tycker väl att Mukolli blir inte träffad. Jag tycker det räcker med att man fördömer det i högtalarna, att man kollar på det efteråt, försöker plocka de som har gjort det, men att man lirar vidare där liksom. Det var väl någon plastmugg och någon alltså så här. Och då tycker jag nog att man kan spela vidare istället för att ha ett långt avbrott.
Det är hela slutet i alla fall, det är att Malmö då kommer ut i andra halvlek framförallt, men de lyckas ju få stopp på blåvitt där efter det spelavbrottet, och det blir inte alls samma blåvitt tryck. Malmö kommer ut i andra halvlek och är betydligt bättre. Blåvitt får det tuffare och de får in den här kvitteringen via Martin Olssons otroliga avslut i 90 plus med bara minuten kvar. Det har varit ett jäkla snack om den oändliga tilläggstiden på 9 minuter som det blev. Hur ser du på det, Filip?
Ja, och det blev väl 102 minuter till slut också, tror jag, innan vi var klara, för det var ju lite uppehåll och sånt på tillägg. Alltså jag har ju i grund och botten inga problem alls med att det läggs till tid på matcherna, för jag tycker det är synd när fotbollsspelande bara försvinner av massa avbrott och lag som maskar och försöker förstöra och fördröja och sådär. Men jag tycker ju att konsekvensen är väl lite sådär, och jag ska väl ändå vara ärlig och säga att sett till avbrotten i den här matchen så var det väl inte så att jag tänkte att nu kommer det 9 minuter. Jag tänkte att det skulle kanske komma 6 minuter eller 5 minuter. Ja, 6 minuter. Det var ju ett par längre. Men det är ju matcher där jag i alla fall har upplevt att det har varit mer tid som har gått i spillo, där vi har sett 4 minuter eller 6 minuter. Sen såg jag det var någon MFF-supporter som hade gjort någon uträkning här på Twitter eller X. Som det
är snabba på sånt. Och det gillar vi.
Ja, det gillar man ju. Och att det var väl, hade väl varit 19 minuter som inte hade varit spel eller någonting. Men den typen av tilläggstider får vi ju aldrig. Och jag vet inte exakt när domarna klockar puckar, alltså vindsparkar, inkast och sånt där. Det kan ju aldrig vara så att de tar alla avbrott och lägger på, för då hade vi ju haft som sagt 20 minuters tillägg ibland. Så det är lite otydligt där. Jag tycker det är lite inkonsekvent. Jag tycker att en bra start hade varit att man kanske exempelvis följer regelboken. Det står väl där att målvakten får max hålla bollen i 6 sekunder. När så ni senast en målvakt blev varnad för att han höll bollen i max i mer än 6 sekunder?
Ibland så har man funderat.
Alltså de kan ju ibland, liksom, ja men det är ju en typ av så. Och sen i uppenbara fall när det bara maskas och bollen ska flyttas 10 gånger, det ska bytas inkastkastare 10 gånger. Då är det ju bara att varna på liksom. Och sen inga problem med långa tilläggstider, men jag tycker att det måste vara en helt annan konsekvens än vad det är nu, för det här, ja, det är ju hejkon bacon. Ibland är det 3 minuter på en match där man känner att här har vi ju haft hur mycket dödtid som helst och så kommer 9 minuter nu, så ja, jag vet inte, jag förstår ju att Blåvitt var frustrerade, men det är ju också för att målet kommer när det gör och sådär, så ja, men nej, det behövs väl någon form av omtag i den frågan.
Ja, men det gör ändå det. Man ska vara försiktig med att jämföra allsvenskan för mycket med de internationella ligorna. Men där har det varit en stor snackis nu när ligorna har dragit igång igen och det blir väldigt långa tilläggstider, precis som vi såg under vinterns VM framförallt, och även under dammästerskapet, att det blir väldigt långa tilläggstider. Och där har det internationellt varit stor kritik från kanske framförallt spelarhåll och tränarna, att de spelar redan så otroligt mycket matcher att det ska vara då tilläggstid på ibland då 10 minuter mer än vad det kanske är liksom andra gånger, att de spelar upp över 100, att det blir på något sätt standard plötsligt, att det till slut kommer slita på dem ännu mer. I allsvenskan kanske vi inte har riktigt samma problem när det inte är lika mycket, men vi ser också att vi spelar mer och mer matcher i här omkring också nu, när det blir cupmatcher och det blir Europaspel för vissa klubbar. Och man kan tycka att det bara är några minuter hit och dit, men jag tror att över en hel säsong så blir det ganska många extra minuter som de här spelarna ska spela. Det är någonting som också ska tas hänsyn till, tycker jag.
Ja, lite så. Sen får man ju också liksom se som produkten eller så här fotboll, alltså blir någon standard. Folk när de planerar och går på match så räknar man 90 minuter plus lite till, och sen skulle det liksom segla iväg ännu mer att vi snackar 15 minuter och har vi då lite avbrott och sånt för andra grejer också, så kan det ju ibland bli springa iväg. Och det är såklart att det inte är något stort problem för de flesta, men kanske för barnfamiljer och sådär, att det kan bli någon slags ja, men att man inte är så sugen i alla lägen på att kanske ta med kidsen på en 19-match om man vet om de olika parametrarna. Men såklart, jag tycker mer det ligger bara på så här att man behöver se över regelverket och vara konsekvent i hur man använder tilläggstiden. För i grund och botten, återigen, jag är ju för att vi ska få se så mycket fotboll som möjligt. Jag tycker det är ganska nice liksom när det blir de här långa tilläggstiderna och allt kan hända i slutet och blir väldigt dramatiskt och sådär. Så de får väl jobba in det där, domare och förbund och alla som ska tycka till.
Det är väl helt enkelt dags att prata lite topp- och guldstrid, där Malmö, som vi nyss pratade om, har tagit in poäng på toppen trots att de bara kryssade, samtidigt som då Häcken förlorade borta mot Degerfors och Elfsborg förlorade borta mot Värnamo. Om vi bara tar ett helhetsgrepp om toppstriden där, hur ser du på den just nu?
Ja, men först och främst så är man ju lite chockad över att alla tre guldjagarna i samma omgång misslyckas med att vinna. Det såg man ju inte riktigt framför sig. Kanske inte när Elfsborg ska möta Värnamo. Absolut, de är bra på borta eller på hemmaplan, Värnamo. Häcken ska möta Degerfors. Degerfors också tar sina poäng mestadels på hemmaplan. Och Malmö då möter Blåvitt som är i stor form. Men det är ju ändå helt... De chokade allihopa, som man säger. Och framförallt de Malmö som har det upplagt där. De vet om vad som har hänt för Elfsborg och Häcken. De ska bara säga, det är inte så bara att slå Blåvitt bevisligen, särskilt inte nu med tanke på den formen de är i. Så de har ändå guldläge där att faktiskt gå på landslagsuppehåll som serieledare om de bara slår Blåvitt. Men de misslyckas med det och ska ju vara väldigt glada att de bara fick med sig en poäng. För det är ju ändå helt sjukt hur det kunde bli så att Malmö då, trots den här bedrövliga första halvleken och trots att de inte vinner, att de då tar in i guldstriden.
Det enda vi kan dra som slutsats är att inget USA lagen vill vinna guld eller?
Ja, typ så. Nej, eller men... de vill hålla på dramat kanske.
Ja, det kanske är så, de vill hålla oss på halster där möjligen. Men om vi börjar snacka om Elfsborgs missräkning, så att åka ner till åka bort till Värnamo och sin farmaklubb som håller på att säga, där de har plockat in så mycket bra spelare genom åren. Åker dit, åker på stryk, och det hela grundar sig väldigt mycket, får vi säga, i Valdimarssons tokutrustning, som jag inte förstår någons alls kring vad han gör. För han, det är en sån, alltså en målvakt som kanske har varit hela seriens bästa målvakt den här säsongen. Han är absolut där uppe och har ingen anledning till att rusa ut som han gör där. Han skapar ju snarare målchans genom att rusa ut som han gör. Och så drar på sig ett rött kort där som jag tycker är solklart. Ja. Och sen så sätter han laget i skiten där, och Elfsborg lyckas inte återhämta sig och förlorar matchen.
Ja, nej, jag kan ju bara, du sa kanske seriens bästa. Jag tycker det är överlägset seriens bästa målvakt den här säsongen.
Överlägset till och med?
Ja, nästintill. Alltså, vem tycker du har varit och snuddat på hans nivå egentligen?
Dahlin kanske.
Ja, har han haft så mycket att göra? Visst, han är stabil och sådär, men ja... Valdimarsson har varit den bästa målvakten i serien, så
jag
säger vi
det. Det.
Så säger vi. Så nej, jag undrar också vad sysslar han med. Det var, men det bevisar väl att hacken kommer för alla spelare, även de som har varit allra bäst kanske. Mm. Så ja, nej, det var, och sen i grund och botten Värnamo borta. Alltså, det är ju en tuff match för alla lag, och man får ju verkligen credda Värnamo för hur de har, ja, men få till det där nere, spelare, alltså klubbledning med sportchef Enes där i spetsen, och Kim då som tränare, och den här truppen med många spelare som växer i den miljön. Man har fått liv i flera spelare, Gustav Engvall, Emin Grostani som växer ytterligare från att ha varit en bra ettan mitt back, var han upp och spelar på allsvensk nivå och gör det suveränt, och där är liksom hur många som helst som kommer upp sig ett hack när de kommer dit. Så sett måste jag ändå bara flika in hur imponerad jag är av lilla Värnamo att de kan göra detta, och de seglar ju faktiskt bort lite från den absoluta bottenstriden i och med detta. Men det är klart att Elfsborg, som har varit så stabila, svajat lite här nu under sommaren, liksom gjort några resultat, några insatser som har varit lite tveksamma. Kanske kopplat till att det har varit lite rullians i laget. Ett par bärande spel har försvunnit. Det kommer ta en liten stund innan det sätter sig, det här nya. Men nej, jag trodde inte att de skulle gå poänglösa därifrån.
Nej, om vi vänder till toppkonkurrenten Häcken som åkte och förlorade mot Degerfors samtidigt, så går det kanske på något sätt kalla det för Europa baksmälla.
Ja, det är väl mer, det känns mer enklare att förklara deras och Häcken. Det känns som att de inte riktigt har klarat av det här och parera Europaspelet med allsvenskan. Det är ofta lagen när de kommer i den delen av sommaren eller den delen av säsongen när det ska presteras på två fronter, så är det många som får problem. Häcken har fått problem. De såg energifattiga ut i derbyt mot Blåvitt, ett upppumpat Blåvitt. Jag såg inte den här matchen mer än sista liksom 5-10 minuterna. Och vad jag har liksom kunnat höra mig till och sådär, så är det inte att de gör någon lysande prestation här heller. Jag vet inte om du såg matchen.
Jag har inte sett hela heller, nej. Men mer än 15 minuter.
Mm, och då det man snabbast pekar på är ju bara den urladdningen i Europaspelet bara några dagar tidigare. Det är klart att det påverkar. Men positivt för Häcken är ju då att ja, Elfsborg och Malmö inte lyckas, utan Häcken faktiskt är med här nu när vi går in i men det vi kan faktiskt kalla för slutspurten nu.
Ja, verkligen. 8 omgångar kvar och vi har en topp 3 och det skiljer 4 poäng mellan ettan Elfsborg och trean Häcken. Mm. Häcken, alltså jag tycker ändå så här, när de mot Blåvitt, så tyckte jag det kändes dumt av dem att gå in med egentligen samma 11 som de har kört i de här två Europamatcherna också, deras så kallade första 11. Här tycker jag ändå att de landade i rätt beslut att rotera lite mer, men trots det så kändes det inte alls som de fick upp energinivån, och de spelare som kom in klickade inte riktigt, de är inte lika samspelade. De fick en, liksom en tuff inledning mot Degerfors också som är jobbiga när de också får lite vittring i matcherna, och Degerfors får till slut ledningsmålet där och Häcken lyckas liksom inte riktigt vända på den matchen, precis så som ett då uppenbart blåvitt lyckades för ett par veckor sedan när de var där också, att de hade energin på det sättet att lyckas vända det. Och Häcken såklart får väl vara glada för att konkurrenterna tappade poäng samtidigt, som du säger.
Ja, ja, men det är ju, säg då, som jag sa om superettan, bottenlagen, det är ju lite så i allsvenskan också, eller kanske ganska mycket, även fall topplagen, de absoluta topplagen i allsvenskan brukar vara bra på att kunna ha den så mycket klass att de ändå slår de här lagen som är supermotiverade. Men nu ser vi ett Degerfors som slåss för sin existens. Vi ser ett Värnamo som ändå innan matchen mot Elfsborg kunde bli indragna i bottenstriden. Och vi ser ett Blåvitt som också är i bottenstriden, där de ger de här topplagen en liksom match på alla kanter. Och när man då inte är 100 där som Häcken med rotation, ja, då är inte skillnaden större, och det här bottenlaget då har hemmaplan och så vidare. Och i Häckens fall så kanske rotationen borde ha kommit igång lite tidigare för att de här relationerna skulle kunna sätta sig lite bättre. Vi kan titta på Gais som vi har här i stan, Fidde, som har älskat att rotera mycket. Även om han har lugnat sig lite, så gör ju det att varje gång Gais spelar så känns det ofta bara så naturligt mellan alla spelare, oavsett vem det är som spelar. Men har du ett lag som inte roterar ofta utan som kommer på det, ja, men en bit in i säsongen här eller i en hektisk matchperiod, då blir det mycket svårare att synka de här relationerna. Så i Häckens fall så är det väl samma där, att bra nu för dem att få ett uppehåll, kunna köra i träningsmiljö med de här många nyförvärven som har kommit in under sommaren, och där de kan, ja, men få ihop gruppen lite grann. Och de vet ju också exakt nu att nu vet de om det är Europa League vi ska spela, det är de här lagen vi ska möta, så här ser schemat ut, och de vet sedan tidigare vad...
Och truppen är satt.
Ja, och nu. Truppen är satt, och det allsvenska schemat är ju där sedan länge. Nu kan de liksom lägga planen och jobba exakt, strukturera upp det, hur de ska angripa detta på bästa sätt. Och de kan göra det i lugn och ro. Liksom.
Och breddar man och ser det nyktert, så har de trots allt kaos som det ändå blir med liksom spelare hit och dit och massa matcher, så fasen är att de ligger kvar i guldstriden i allra högsta grad, och de har tagit sig in i ett Europa League-gruppspel, vilket såklart är fem stycken liksom högsta betyg på det.
Ja, det måste det vara. Liksom. Jag tycker Häcken kliver in i den här säsongen med ett suveränt lag, ett fantastiskt lag, spelar en fantastisk fotboll, men det är inte rimligt att förvänta sig att de ska kunna hålla det över hela vägen, för så stark är konkurrensen. Men nu med, vad är det, 8 omgångar kvar, så har de alltså fortfarande chans på att försvara guldet, och de har det där Europa League-gruppspelet i hamn. Så trots den här plumpen mot Klaksvik, som jag fortfarande håller fast vid att det var det största fiaskot ett svenskt klubblag har stått för i Europasammanhang i modern tid, så kan man ändå ge Häcken faktiskt femma i betyg för vad de liksom sammantaget har gjort den här säsongen.
Mm. Vi avslutningsvis, vad säger de gruppen de fick till slut av Leverkusen, Molde, Karabag?
Jag tyckte det var rätt tråkigt, om jag ska vara ärlig. Jag hade hoppats, när man såg de här olika sidningspotterna, shit vilka resmål det hade kunnat bli och vilka motstånd. Tänk Häcken på Olympico, så jag är framför mig. Liksom. Hur mäktigt hade inte det varit?
Jörgen Klopp på Ullevi. Vi pratade om det för ett par veckor sedan, men det hade varit helt otroligt. Det blir Leverkusen, det blir Xabi Alonso som tränare i alla fall.
Ja, men alltså Leverkusen är en ballmatch. Karabach, Blåvitt var ju där för många år sedan att spela. Otroligt osexigt motstånd, otroligt tråkigt motstånd får jag väl säga. Molde, deras stadion ligger ju väldigt fint där vid vattnet, såg jag någon bild i alla fall. Jag hoppas att det stämmer, så jag inte chansar. Nej, men det, så har jag förstått det, som att den ligger ute vid vattnet och är jättefint och sådär. Och det är väl ändå lite fett, liksom ett nordiskt möte så mellan...
Det känns också som ett lag som de här svensklagen möter rätt ofta i Europa, så ja, man vill ju ha något lite, lag som inte blir så ofta.
Ja, precis. Så det är det jag säger, att det blir en ganska tråkig grupp tyvärr, och tänk om det hade blivit något av de här andra storlagen, och där fanns ju faktiskt lite i de olika sidningsgrupperna fanns det ju ganska spännande lag i varje, så hade det blivit full pott så hade vi ju kunnat få, alltså hade Liverpool kommit till Ullevi, då hade det såklart varit slutsålt liksom.
Och då hade det också blivit Marseille samtidigt till exempel.
Ja, Marseille, ja precis, velodromen, tänk om de hade åkt ner och lirat där, alltså det, ja. Men sportsligt däremot,
verkligen.
De kan ju gå vidare. Alltså Leverkusen är ju givetvis stor favorit, men de andra tre känns ju ganska hugget som stucket så här på förhand.
Ja, och för Häckens del handlar det om att såklart att de vill ta den andra platsen när alla förutsätter att Leverkusen kommer gå relativt rent här och ta första platsen, så handlar det om att inte bli sist, för blir de trea så lever det fortfarande med, i form av ett Conference League fortsatt spel där.
Ja, men det är ju lite ska jag säga charmen, men det är ju lite fördelen för klubbarna som väl tar sig till Europaspelet, som inte åker för tidigt. Det finns ju ofta en räddningsplanka hela tiden eller ett nytt steg att ta. Du är ju inte död för att du är, om du inte verkligen är död, du måste alltså komma sist här för att det ska vara färdigt, annars får du lira vidare på ett eller annat sätt. Så för Häckens del är det ju det är bra förutsättningar för att lyckas, för jag tror faktiskt, utan naturligtvis att ha 100 koll på Karabachs status, så
någon viskar till mig att de inte var lika bra nu som de var för ett par år sedan. Det är det enda jag
har blåvitt supporter som har sagt det då.
Det var nog någon här på redaktionen faktiskt, vem som nu råkar ha koll på Karabach.
Ja, precis, vem fan har det? Men det är väl klart att både Molde och Karabach, det som sagt, det känns ändå överkomligt, och jag tror väl att Häcken löser en topp tre, sen om de blir två och tre. Jag får väl sticka ut hakan lite och säga att de blir tvåa då.
En rolig höst åtminstone. Det kan vi slå fast att det blir på ena eller andra sättet. När vi pratar Häcken så är det ju såklart jättebra läge att prata om BK Häcken FF också, som har dratt igång spelet efter återstarten här efter mästerskapet, och gjorde det borta mot Linköping i fredags. Toppmöte mot Linköping, etta mot tvåan. Det blev 0-0 till slut, och det som varit kanske den största snackisen förutom då att det var Maklins första match är att Elin Rubensson, bäst i hela mästerskapet kanske på mittfältet, spelade högerback.
Ja, den är otrolig. Jag såg ju inte en minut av detta. Det var ju vår kära kollega Johanna Josefsson som var på plats i Linköping och bevakade detta. Jag satt på Gamla Ullevi och såg ÖIS ångesten. Men när jag fick veta det här av Rubensson, jag tror det var någon slags skämt. Absolut, att hon har väl använts som ytterback i tidigare sammanhang. Men med det mästerskapet i ryggen, alltså hon var ju brutal i det här VM:et. Så att hon spelar högerback, jag vet inte, fick Mark frågan om...
Ja, delvis handlar det om att just Hanna Wik har skadeproblem och som är liksom ordinarie högerback, och då landade han att Elin Rubensson var bästa alternativ att ersätta, vilket jag ställer mig frågan till med tanke på hur bra hon är som inne i mitt fältare. Då är det klart att du vill ha dina bästa spelare på sina bästa positioner, och så får du pussla där omkring, tycker jag åtminstone.
Ja.
Det blir intressant att se om man fortsätter med den här nödlösningen, eller vad han väljer att kalla det själv då, från
Nej, men det är klart, sen har Häcken, de har ju fler duktiga centrala mittfältare i sin trupp, men och att Elin ändå, oavsett vem de sätter där, så är ju Elin liksom nummer ett. Hon är ju deras bästa spelare i hela truppen, tycker jag ju. Så hon, sin bästa spelare vill du alltid ha på den bästa platsen. Och det skulle vara lite intressant att liksom höra hur hon ser på det. Jag har som sagt haft att stå i de här dagarna, så jag har faktiskt inte ens följt upp våra egna artiklar om Elin, om vi pratade med henne efter matchen eller inte. Men oavsett så har det varit intressant att se hur hon tycker. Sen känns hon som en otroligt laglojal spelare som skulle...
Ja, verkligen.
Och hon skulle ju naturligtvis inte heller gå ut och liksom kritisera valet, men det, jag tror ju såklart att hon vill vara på centralt mittfält, och jag tror också det är där vi kommer se henne framöver. Men så för Häckens del, de får hoppas på snabbt tillfrisknande för Hanna Wik där, för hon är ju också en fantastisk ytterback.
Ja, men det blev kryss i alla fall, så de tappar inte poäng eller mark mot Linköping, utan de behåller den trepoängsledningen, och Linköping tror jag till och med har en extra match spelad, de har inte missminner mig.
Ja, stämmer va? Mm.
Och sen är det Hammarby där bakom, och Peter tror jag har 5 poäng bakom, och så nästa match då ställs mot Rosengård i, tror jag det är nu på fredag till och med. Mm. Så det är hemmamatch igen. Rosengård som inte gått lika bra i år, men det är såklart ett stort möte när de lagen möts.
Absolut, det är väl det närmaste liksom klassikermötet vi kommer i svensk fotboll på damsidan, om vi tar Malmö Blåvitt kanske som det liksom meritmässigt tyngsta, och två giganter historiskt och sådär, så har ju de här två klubbarna växt fram till något som är på väg att bli lite på damsidan åt det hållet, och det är ju alltid när man tittar på det damallsvenska schemat så är det ju i alla fall den matchen jag tittar främst, när möts Häcken och Rosengård, för det var ju liksom inför säsongen de två man förväntade sig garanterat skulle vara i toppen. Sen finns det absolut andra lag som kan utmana, som Hammarby, som Linköping nu gör, men det är ändå något speciellt där. Även om Rosengård då inte riktigt i sin fulla shape, så är det ändå en match som kommer bli tuff nöt för Häcken att knäcka. Skulle de vinna den, som sagt, de har en match att gå på, eller Linköping har en match mer, så skulle Linköping eller Häcken vinna den matchen, då är det 6 poängs marginal. Sen vet jag inte när den här extra matchen ligger då, men det är klart att Häcken är i förarsätet och att de har satt sig i en väldigt, väldigt bra position för att vinna guld.
Vi har spelat in ett långt avsnitt, men vi kan ju inte lämna utan att gå igenom Robert Laus favorit Svennis-skalan.
Nej.
Det är så att du i alla fall ska få äran. Jag tänker avsvära mig att du får den här helt själv. Du ska gå igenom vad som har varit bra, mycket bra och mycket, mycket bra. Så låt oss höra, Filip.
Ja, men då... Jag börjar med bra då. Ja, det är ju så vi...
Det är så vi jobbar.
Ja, det borde jag veta nu. Så det behöver jag inte förklara för någon heller. Nej, men bra. Oscar Wendt. Förra avsnittet tror jag det var, då satt jag hyllade Gustav Svensson. Avsnittet innan det tror jag att jag hyllade Marcus Berg. Så jag slänger in den tredje Blåvitt-veteranen som har varit ganska, eller som jag i alla fall har tyckt inte har varken i fjol eller i år varit riktigt på den nivån man kan förvänta sig, och känt lite att Oskar Wendt, okej, det är dags kanske inte för dig att lägga av, men att Blåvitt behöver något vassare där. Men här får jag retirera lite och säga att de här två senaste matcherna Oskar Wendt har gjort är...
yppersta toppklass.
Ja, det är yppersta toppklass. Han, och det är liksom mot Ibrahim Sadiq först, och sen Malmö skiftade väl lite på kanterna där, men det var liksom Taha Ali och det Nanasi och Vecchia var där ute och jobbar liksom. Och han ligger ju dessutom bakom, ska vi se,
2-0 målet som han är på, bryter bollen till Santos alltså, och så vidare till McCollum.
Ja, alltså han fan, om jag inte har, jag vill säga att jag har nog inte sett Oskar Wendt bättre sen han kom tillbaka till IFK Göteborg än vad han varit i de två senaste matcherna. Och det är ju hur häftigt som helst, för han är ju född 80, ska vi säga 85, så han är alltså 38 eller fyller 38, något av det. Mm. Det är imponerande, och att han liksom har kunnat jobba fram det här. Ja, det är starkt. Sen är det klart att det är väl en konsekvens av ett lag som mår mycket bättre nu också, att de har hittat ett tillvägagångssätt som passar honom bättre. De stod ju väldigt kompakt, var väldigt skickliga i det, men han var ju också bra i det offensiva försvarsspelet. Hänga med upp när Mukolli, Santos och de här går, så är han ju frejdig framåt också liksom, och kliver på nästa och inte blir passiv. Så bra till Oskar Wendt.
Mm, jag tycker även Jens Asko ska få en lite beröm också för sättet som han har. Jag tycker att han har lyckats, vad ska man säga, begränsa hans brister genom att sätta upp laget på ett sätt som gör att han inte sätts i de situationer som han gång på gång gjorde tidigare, där han blottades för liksom sina svagheter, kanske framförallt i försvarsspelet där han inte är lika snabb och rörlig. Han får mycket mer hjälp av laget och då kan också dra nytta av sin enorma kvalitet som han i grund och botten har i övriga spelet. Så Jens Asko ska få ett litet plus där också, tycker jag. Vi går vidare, Filip, vad har varit mycket bra?
Ja, jag har suttit här och funderat liksom, om jag ska... Ja, men jag tar väl ändå Arbnor Mukolli får det väl bli. Det blir mycket blåvitt här nu, men det är inte så konstigt med tanke på hur de har presterat på sistone. Arbnor Mukolli, det han gör, hur han gör det, absolut avsluten i högsta klass, men så viktig han är för IFK Göteborg, framförallt kanske i andra halvlek när de är så tillbakapressade. Jag vet inte, de slog inte många passningar inom laget, men de vann en jäkla massa frisparkar. Han lyckades då fördröja, liksom hacka upp Malmös rytm. Han var så viktig i det där.
Uppspelspunkt
också. Ja, uppspelspunkt, hålla i bollen, fördela liksom. Och alltså titta på hans jobb, hur han någon gång, han är nere, långt ner vid vänster, på vänster defensiv position, ytterposition, täcker inlägg, och sen gör han då de klassavsluten framåt. Så man skulle lika gärna kunna kasta med Thomas Santos i det också. Han har 6 assist redan, Santos. Han är uppe på
6 assist på 10 matcher. Ja,
alltså, så vi kan ta de dubbla danskarna där faktiskt. Deras input i IFK Göteborg, det har ju varit helt otroligt vad mycket de har kommit med. Och jag kan ju bara så här, där var ju en kollega, jag behöver inte nämna namnet, men på annan tidning, som sa att ja, det där är mellanmjölk, dömde ut dem efter en 3-4 matcher, och jag sa det håller jag inte alls med om. Jag tycker de har en fart och intensitet som verkligen är något som ger IFK Göteborg mycket, och sedan dess har de då också börjat mullra igång med poängen, så de har varit mycket bra.
Ja, de har varit en nyckelfaktor i IFK Göteborgs uppvaknande här under de senaste matcherna, utan tvekan. Vi har ett sista betyg att dela ut, mycket bra.
Ja, och då hade jag ju först tänkt ta presskonferensen mellan Jens Asko, eller med Jens Asko och Henrik Rydström, för det var mycket så här lite små giftpilar som skickades mellan de två. Ja, Rydström tryckte väldigt mycket på så här, ja, IFK Göteborg, de hade så och så många passningar, och i andra halvlek liksom för lite så här nästan håna, aha, ni hade liksom ingenting i andra halvlek. Asko började väl med att gratulera Malmö till en poäng, eller, och då var det någon, det var nog Laul som följde upp det med, vad menar du med det, Jens, typ, var det lite hån, alltså, det var lite giftpilar mellan dem, men jag ska inte ta den, jag ville bara få berätta lite om den här presskonferensen som jag ändå tyckte var underhållande och otroligt lång. Flera spelare kom in där och undrade liksom, ska inte intervjua oss snart liksom, fan, de bara satt och malde där, känns som vi höll på i 20 minuter.
Det är nästan unheard of.
Ja, men de gillar ju att prata båda två, inte minst Rydström, men även Asko har blivit mer, bara lägger ut orden verkligen. Men det jag ska ta som mycket, mycket bra, det är Degerfors. Jag måste ta deras segerfirande efter Häcken. Har du sett det?
Nej, jag har inte gjort det.
De kör en ringdans på mitt plan som om det var midsommarfirande. Alla håller varandra i händerna och så dansar de runt där.
Kör de små grodorna också?
Ja, det var bara det som fattades. De bjöd inte på det, men det kanske nästa gång om de tar en seger till. Så. Ja, men jag tyckte det var det var så familjärt och härligt och lyckorus. Ringdans på mitt plan, mäktigt.
Otroligt att Degerfors har fått mycket, mycket bra två gånger på, tror jag, 3 veckor ännu.
Ja, alltså Degen, de är heta då. Alltså. Ja,
senast för er som inte har lyssnat fick de det för pausunderhållningen när Degerfors Blåvitt, de slängde in en kör där på, ja, 30-40 man som sjöng ett par gamla klassiker. Det var vackert.
Ja, de bjuder till.
Det gör de,
det gillar vi.
Med det sagt, Filip, så får vi väl till slut stänga igen den här butiken. Det blev ett långt avsnitt. Vi hoppas att ni som har lyssnat har orkat med hela vägen hit. Vi tackar så jättemycket för oss, och så får ni läsa allt om lagen på gp.se. Tack för den här veckan.
Tack.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their Golden Glow body set includes 3 clinically proven bestsellers for smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set provides spa-level results at home. Both sets come in giftable boxes with savings up to $48 and free shipping for a limited time. For 10% off your first order site-wide, go to oseamalibu.com and use code MOM.